I yogavärlden saknar många att prata om pengar. Pengar som ju är en av grunderna till ett hållbart yogaprenörskap. Jag heter Angelica Henriksson och du är varmt välkommen hit. För nu ska vi prata om pengar. Då säger jag hej och varmt välkommen till yogaprenörpodden, Camilla Westerberg från Roslagens Sparbank.
Hej! Tack för att jag fick frågan att vara med och det känns jättekul att vara här.
Ja, men jag är jätteglad att vi ska få träffas så här. Jag kan berätta för den som lyssnar att du och jag, vi har ju jobbat ihop tidigare på Roslagens Sparbank. Och i detta nu så sitter vi egentligen i byggnaderna bredvid varandra fastän vi sänder via Zoom. Så det här ska bli ett spännande möte, tycker jag. Hörru du? Du kan väl börja med att bara presentera lite kort vem du är, lite kort om Roslagens Sparbank och berätta vad du gör på ditt arbete där.
Ja, jag heter då Camilla och jobbar på Roslagens Sparbank. Har jobbat här i jättemånga år, sedan 2000. Jag tror att jag har varit på alla olika avdelningar som man kan på banken där man möter kunder. Det vill säga när ni kommer in i kundtjänstkassa och jag har jobbat med privata bolån, villalån. Och nu är jag på företagsavdelningen och möter massa företagare av olika storlekar och olika verksamheter.
Just det.
Och på företagsavdelningen så hjälper vi till med allt att driva företag. Vi hjälper till med att smidigt kunna få betalt av sina kunder på det bästa sätt som lämpar sig för dig. Vi kan hjälpa till med finansiering vid olika köp av inventarier eller fastigheter om man är i den branschen. Eller leasa en bil om man vill göra det. Och vi kan hjälpa till med placeringar. Om man får lite pengar över i företaget så kanske man kan placera en del av dem och då kan vi diskutera det och vad som är mest lämpat för dig och din verksamhet. Så. Roslagens Sparbank finns ju bara i Roslagen. Vi är en fristående sparbank, vilket betyder att vårt huvudkontor ligger i Norrtälje och vi bestämmer våra egna saker i här. Sen har vi en samarbetspartner i Swedbank där vi köper en del banktjänster och säkerhetslösningar ifrån. Men vi är fristående, vi har inga aktieägare. Det stora banker ger till sina aktieägare försöker vi ge tillbaka till samhället och kommunen i form av olika bidrag och stiftelseutdelningar här i närområdet.
Ja, och jag blir så här varm i kroppen när du berättar om det, för jag började också 2000 på banken, så vi har ju varit där länge. Och det här att få vara på ett företag som är ganska så stort, det är lite drygt 100 anställda i alla fall, men som ändå har den här lokala förankringen, det är någonting coolt att ha jobbat på ett sånt företag. Känner du likadant?
Ja, absolut. Det är ju fantastiskt att få jobba på ett företag som verkligen ger tillbaka där vi vill vara verksamma och se till att det ska bli så bra som möjligt för oss som är här.
Mm, exakt.
Det känns extra roligt.
Och det ni gör och redan gjorde på den tiden, det är ju att lämna ut mycket pengar till föreningslivet till exempel eller till skolan. Men det är också roligt att ni stöttar företagare, inte bara i form av att vara en professionell bank utan också stötta Nyföretagarcentrum till exempel och andra sådana liksom, entreprenörskapstillfällen. Bland annat är ni ju era stiftelser med och stöttar Företagsgalan som ju går en gång om året, eller hur?
Exakt. Mm. Ja, nej, så det känns också extra kul såklart.
Ja, men det är jättekul. Redan på min tid så var vi också ute i skolorna och pratade om privatekonomi bland annat och om entreprenörskap. Så där har jag lite min bakgrund i varför jag tycker att det är så himla roligt att få utbilda om ekonomi överlag. Och entreprenörskap liksom, i allmänheten också. Men jag har ju bjudit in dig hit till Yogaprenörpodden för att jag vet att om man är en person som har gjort kanske en vändning i sitt liv och blivit en yogalärare och så har man fått all den här fantastiska kunskapen och man fått uppleva själv hur man kan förändra sitt liv och må bättre på så många plan med hjälp av yoga, Att man sen märker att det finns inte så många anställningar att vända sig till när man väl vill börja jobba med det här. Söker man på Arbetsförmedlingen så är det liksom inte många jobb som yogalärare, utan för de allra flesta så väntar ju den här resan att man behöver bli egenföretagare på andra sidan. Och jag är ju ute och liksom pratar och pratar om att man går en yogalärarutbildning för att lära sig om yoga. Och sen så kan man behöva gå en utbildning för att lära sig om entreprenörskapet då, för att få företaget att funka hållbart. Och det är här du kommer in, Camilla, för att jag vet att många upplever banken som någonting stort och lite svårt att liksom använda sig utav just i rollen som företagare. Man kanske har sina vanliga banktjänster, man har sitt sparkonto, kanske pensionssparande och försäkringar och så. Men just när det kommer till en företagare. Du har ju varit inne på det lite grann i presentationen redan. Men skulle du kunna säga så här, säg att jag sitter här nu och vill starta upp mitt företag. Vilken bank ska jag välja och hur ska jag ta kontakt? Har du några tankar kring det?
Jag tänker att ni ska välja en lokal bank som har kontor där du har din verksamhet eller där du är. Just för att kunna boka ett möte och ha ett fysiskt riktigt möte där du kan ställa alla dina frågor, där du kan få hjälp och guidning. Det ska vara enkelt att kunna gå dit när man behöver kontakt med banken. Så det är mitt första tips, att välj en bank där du har din verksamhet så att du med relativt lätt medel kan ta dig dit och sitta ner på ett möte.
Det är skönt att kunna få den, liksom, någonting som är stort och svårt så kan det vara ganska skönt att få mycket kontakt. Sen vet jag ju, jag har ju jättebra telefonkontakt och även så här digitala möten med er också fastän jag har lokal bank. Så jag vet ju att man får ännu mer hjälp. Men det är en bra sak, en lokal bank. Vad ska jag tänka att jag kan få för hjälp då av en bank där i starten?
Ja, men banker hjälper ju till med flera områden kan man ju säga. Dels har vi ju en rådgivande del där vi kanske tittar på vilken verksamhet ska du ha. Vad är den smidigaste, enklaste sättet för dig att få betalt av dina kunder? Och hur löser du dina egna fakturor och löner på smidigast och enklast sätt? Vi kan ju också då sen ha rådgivningar kring om man behöver investera. Hur ska vi tänka kring lån? Hur påverkar det här min ekonomi eller företagets ekonomi? Och sen har vi ju de tjänster och produkter som vi då också har suttit och diskuterat om. Att har man en yoga lokal med en liten butik så kanske man behöver någon form av kunna ta betalt med kort eller med Swish. Säljer man mera medlemskap kanske man behöver ha någon typ där de kan betala in i förskott för hela terminen och så.
Just.
Lösningar så.
Just. Och visst skulle man kunna ta ett möte med banken redan innan man har startat sitt företag för att få rådgivning inför, eller?
Absolut, det kan man absolut göra. Just vid själva uppstarten, absolut. Också i själva uppstarten så hjälper vi också till med en handling som behövs till Bolagsverket, ett bankintyg för att registrera sitt företag.
Du
Här vill
tänker
jag
på
också slå,
aktiebolaget
ja,
där.
om man väljer aktiebolaget.
Precis.
Jag vill också slå ett slag för Nyföretagarcentrum som finns på många orter i Sverige som hjälper dig i ditt entreprenörskap inför. Hur når jag ut till mina kunder? Vilka kunder vill jag ska komma? Hur tänker jag kring marknadsföring? Ja, men, och lite analys av marknaden. Finns det många olika, hur är konkurrenterna? Och också guida dig i budgetarbetet som banken vill ha sen. Hur många klasser per vecka tror du att du kan ha? Hur många deltagare per klass tror du att du får in? Hur mycket har du tänkt ta betalt? Vad tar andra betalt? Vad kan du ta betalt? Hur mycket pengar ger det? Vad har vi för kostnader? Vad ska det här täcka? Så att Men man kan också diskutera budget hos oss och få hjälp och guidning. Men jag vill också slå ett slag för Nyföretagarcentrum som gör ett jättebra jobb i totala entreprenörskapet inför.
Ja, men exakt. Det är jättebra att du lyfter här. Jag brukar också lyfta Nyföretagarcentrum som en bollpart där i början, eller bollplank. Och det som yogaprenör kommer in med, det är ju att jag gör ju också den här bollningen, men utifrån liksom just yogaperspektivet. Så att jag brukar ofta, om man står precis i starten, att man kan göra liksom både och. Men det är ju härligt att veta där då att man också kan gå till banken. Kanske om man har diskuterat det här som du tar upp nu med Nyföretagarcentrum eller yogaprenör eller båda två. Men sen när det kommer till det här med produkterna och de riktiga lösningarna, då är det ganska skönt att få prata med banken direkt. Och det är okej att boka ett möte då.
Ja, självklart.
Ja. Vad skulle du då? Du är ju slipad företagsrådgivare och van med det här. Vad skulle du liksom vilja, om jag säger så här, jag ska precis starta upp. Vad skulle du vilja att jag kommer med för någonting till dig? Om vi bara tar ett drömscenario från ditt perspektiv. Vad vill du ha in då? Vad vill du att jag ska kunna berätta för dig?
Ja, idag behöver vi ha in underlag på vilka är ägare i ditt bolag. Är ni flera eller är du ensam? Och om ni är flera, hur ser fördelningen av ägandet ut? Vi vill ha, det kallas ju då affärsplan, och det är den man också får hjälp med på företaget. Alltså vilka kunder har du tänkt vända dig till? Vilken verksamhet har du tänkt göra? Konkurrenter. Mm. Att man har tänkt till lite grann. Den behöver inte vara avancerad, men vi vill ju se att du har tänkt till och ändå har en liten plan för vad du har tänkt. Och alltid när jag träffar en företagare så säger de så här, nej, inte alltid, men många säger så här, jag vet inte hur man gör en affärsplan. Men man har ju tänkt till. Alla har ju tänkt till som kommer hit i sitt eget huvud. Så den behöver inte vara snygg, men den behöver vara nedskriven. Och sen behöver vi idag en budget, och det har med vår kundkännedom att göra, att vi behöver en budget, så vi har några riktlinjer ungefär hur man tror att ekonomin kommer att bli. Och det är ju en tro på hur man tror att ekonomin kommer att bli. Det är inte ett facit ni ska göra i förväg. Det kommer sen i bokslutet. Utan det här är en tro. Men som jag då sa, att man till exempel har tänkt att jag har tänkt att ha så här många klasser i veckan med så här många deltagare.
Och så här mycket.
Och så man kanske gör en, man kanske gör en på månadsvis. Man kanske vet sin hyra månadsvis, och man kanske vet, jag skulle behöva ta den här lönen, och så kan man ju därefter se hur många klasser behöver jag ha. Räcker det med två, eller behöver jag kunna ha fyra för att få ihop
just
det här? Så behöver budget och en affärsplan.
Behöver jag det här redan om jag vill komma och öppna upp liksom och bli en företagskund, eller kan jag komma och öppna ett kort och bankgiro och liksom de vanliga tjänsterna, eller vill ni ha det där redan från start för att man ska kunna bli en företagskund?
Vi behöver ha det redan från start idag för att kunna bli en företagskund.
Ja, vad bra att ni förtydligar, för jag tror inte att det var så faktiskt. Nej, nu har inte jag jobbat på företagssidan.
Nej, det var det inte. Det här har kommit under de senaste 2 åren, att vi behöver ha det här redan från början.
Jag förstår. Men då är ju det bra för de som lyssnar och veta vad man kan förbereda för någonting. Så man sparar lite tid, och så möter man en gladare företagsrådgivare när man kommer och har lite saker på plats. Men om vi tänker att man har gjort det här jobbet då, man har tänkt till, man har skrivit ner det, man har uppskattat, ha en tro, som du säger, vad man har tänkt att man ska göra framåt. Vad är det för tjänster? Vi kanske kan bli lite detaljerade här en stund faktiskt. Vad är det för tjänster en bank kan hjälpa till med? För som privatperson har man ju ofta lite koll. Men kan du dra ett par stycken som liksom den gemene egenföretagaren, soloföretagaren brukar använda?
För att sköta sina betalningar och få betalt så brukar man ju först och främst ett företagskonto. Och till det kopplar man ett bankgironummer som man använder när man skickar fakturor till sina kunder och vill ha in betalt. Till exempel om du köper ett medlemskap eller en terminskort på någon yogastudio. Sen kan man ju också få betalt via Swish. Så då kan vi hjälpa till att koppla ihop ett Swish-nummer med ditt företagskonto. En del har också kortterminaler, och vi kan också hjälpa till att förmedla då en kortterminal och koppla ihop den med företagskontot. Sen för att hålla koll på sin ekonomi och saldo på konton och sånt, så brukar man få en internetbank. Och då också är det ju en app också. Man kanske behöver något kort till sitt konto för att göra mindre inköp i någon butik. Ja, det behöver väl, de här grejerna behöver ju väl egentligen alla företagare.
Ja, verkligen.
Så det är ju de bastjänsterna för att kunna ta betalt och betala sina egna fakturor och löner.
Precis.
Oavsett storlek lite.
Exakt. Två frågor där som jag kan få stöta på ibland. Det ena är det här du nämner med bankgirot. Precis. Kan du förklara på ett väldigt enkelt sätt varför man behöver ett bankgiro och inte bara kan ha sitt bankgirokonto? I alla fall hur ni tänker som bank där.
Vi tänker ju att själva kontonumret du har, det är någonting som du håller för dig själv, som du inte lämnar ut, utan du lämnar ut bankgironumret som är ett 7- eller 8-siffrigt nummer som står på fakturorna. Det numret, skulle man vilja byta bank till exempel, då kan man ha kvar samma bankgironummer. Så kunderna behöver aldrig få reda på vilken bank du har. Och det är också en av anledningarna, du är bankneutral mot kunden. De vet inte om du har Handelsbanken, Roslagens Sparbank eller Nordea. Utan, för det har inte de riktigt med att göra, tycker vi. Utan då använder du bankgironumret.
Håller med. Då svarar vi lika där, du och jag. Fortfarande.
Bra.
Ja, men det är jättebra. Det är bra att jag blir lite uppdaterad där också. Men bankgironummer, jag brukar också lyfta att det visar på att man är professionell. Liksom att man har tagit sitt företagande till den nivån. Skulle du hålla med om det?
Ja.
Ja, ja, det är toppen. Jag har en fråga till på de tjänsterna du tog. Och det är det här med att ha ett företagskort. Istället för att, alltså, att kunna handla på sitt konto istället för att göra utlägg med sitt privata kort och så hålla på att föra över. Skulle du rekommendera det att ha företagskort också?
Ja, det gör jag. Jag tror också att redovisningsbyråerna rekommenderar det, att det sker så nära den aktuella ja, men det är ju företaget som gör betalningen. Om det kan gå direkt från företagskontot, så är det mycket, mycket bättre och mycket enklare för bokföring och hålla ordning på och hålla det rent.
Ja, håller helt med. Och jag kan berätta för dig som lyssnar, det är ju så mycket lättare faktiskt i praktiken att separera sin privata ekonomi från företagsekonomi när man har det där företagskontot. Och så är ju det... Är det alltid ett kreditkort, Camilla? Eller kan man ha...
Nej, man kan ha det kopplat mot sitt bankkonto också.
Du ser.
Kreditkort eller fakturakort brukar man oftast kunna få när man gjort det första bokslutet.
När
kortföretaget... Precis, och man har fått ett liksom, litet kreditbetyg. Innan du har gjort första bokslutet så har du inte det, utan det är alltid lite... Det är oregistrerad, kan man säga.
Just det.
Det är lite svårare.
Det är lite igång. Okej, men då kan man ha ett vanligt
bankkort.
Vanligt bankkort kan också. Man. Ja. Jag tycker, som jag kanske avslöjade här då, så använder jag kreditkort på företaget och tycker att det är väldigt enkelt med att hålla koll på vad jag handlar för någonting, och sen får jag den här fakturan och så lägger jag till kvittorna till den fakturan, så blir det väldigt ordning och reda på ett lätt sätt. Men det var bra att veta. Det finns kontokort också. Du nämnde, och det här vill jag fastna lite vid, redovisningskonsult. Vad tycker banken om att man har en redovisningskonsult kopplad till sin verksamhet?
Vi tycker att det är bra kopplat till sin verksamhet. En del kan känna sig, men jag har inte så stor verksamhet, jag kan göra det här själv. Men det är ganska mycket att hålla reda på med sin bokföring och skatt. Och avgifter, och det är viktigt att det kommer in i tid, för Skatteverket är ganska snabba på att lägga en anmärkning på UC om ni inte är det. Så jag tycker att man ska göra det man är bra på. Och ni som lyssnar här är bra på yoga. Och då ska bokföringsbyrån bokföra.
Jag håller helt med. Jag brukar ju dra det så här långt. Nu börjar mina lyssnare börjar tycka att det här är tjatigt, men jag säger igen. Om man råkar vara en auktoriserad redovisningskonsult som skolar om sig till yogalärare, då kanske det är rimligt att ta hand om sin egen bokföring. Men om man inte är det, då är ju min liksom varmaste rekommendation att man tar kontakt med en redovisningskonsult som dessutom har ett intresse för affärsutveckling. Så att man kan ha det här bollplanket som vi pratade om där i början med Nyföretagarcentrum. Att man faktiskt kan fortsätta att få ett sånt bollplank då med en redovisningskonsult som faktiskt kan det de håller på med, som ser dina siffror och har ett intresse av att du ska utvecklas och växa. Man kan ju få otroliga råd av en sån redovisningskonsult som man kan bolla med. Och sen att det kommer, det, precis det du sa, jag ska göra det jag är bra på, jag ska göra det som genererar intäkter i företaget. Och det är väldigt sällan att bokföringen i ett yogaföretag genererar några intäkter. Snarare brukar det bli lite huvudvärk, lite stress, sova lite sämre. Och det är ju det sämsta vi kan göra för att bli hållbara företagare på sikt.
Verkligen. Mm. Jag vill också bara höja ett litet varningsfinger att man inte lämnar över. Du ska lämna över ansvaret och låta dem göra sitt jobb. Men släpp inte 100% och sen kom till banken och säg jag hade ingen aning, för det är bokföringsbyrån som gör allting. Mm. Jag har stött på några kunder som har, det har varit miss i kommunikationen om vem som ska betala in skatten när man gått från enskild firma till AB. Så enskilda firmans slutgiltiga skatt, hoppsan, den här ska jag betala nästa vecka och det är ganska mycket pengar och det är ingen som har gjort det och det trodde jag de gjorde, men det skulle jag ha gjort. Och jag har också några som så här helt slår ifrån sig och helt skyller sen på bokföringsbyrån att de har inte gjort det de ska och de gör fel. Och det handlar ofta om en brist i kommunikationen, jag råder alla att ändå ha en aningskoll eller ställ massor med frågor och dubbelkolla saker så att kommunikationen är rak och båda förstår vad som förväntas av varann. Så det inte blir miss i de här viktiga frågorna.
Ja, men det är jättebra att göra det. Jag brukar berätta för mina medlemmar där att jag får ju en månatlig redovisning från min byrå som berättar hur, ja, skicka med rapporterna. Men jag har ju till och med liksom bett om en extra tjänst där jag faktiskt vill att min redovisningskonsult på svenska skriver hur har det gått? Den här månaden har det varit si och så, så det här kan du tänka på och det här har sett bra ut och det här har sett mindre bra ut. Så att jag kan liksom bara enkelt genom att läsa varje månad förstå hur det har sett ut. För jag kan tycka, strunt samma om jag har jobbat 10 år på bank och driver företag i över 10 år, kan fortfarande tycka att det är svårt att läsa dessa rapporter emellanåt och verkligen förstå helheten i det. Så det gör vi som en avstämning. Sen tar vi ju kontinuerliga luncher där vi stämmer av och pratar lite grann. Och sen till en början, då var det ju jätteviktigt det här du säger. Vilka är de viktiga datumerna? Vad ska betalas in? Och att man bara gör en dubbelkoll att det funkar. Nu kan jag ärligt säga, nu har vi jobbat tillsammans i många år, att nu ser vi ju att det rullar på. Men jag är fullt medveten om att vilket ansvar jag fortfarande har. Så det är bra att du lyfter det. Jättebra. Okej, redovisningskonsult är någonting som är väldigt, väldigt bra att ha. En annan del av företagandet, för nu har vi pratat om betalningar och pengar in och ut. Det är ju faktiskt det som kanske inte händer dag ett i ens företag, men förhoppningsvis snart. Spara pengar, pensioner och ja, försäkringar, det vill man väl ha från början. Kan vi prata lite där?
Absolut. Ska vi börja med sparandet?
Ja.
Som kanske ligger längst bort från nystartanden. Men vi börjar. Med tiden så vill man ju att ens företag ändå ska gått med vinst. Och då ska det bli lite pengar över på kontot som då blir, ja, men så blir vinsten. Och beroende på vad man vill göra med de pengarna då. Så kan ju sparande vara en del. Och det kan ju vara att man tänker att jag behöver byta min bil om ett år. Så jag lägger undan lite pengar här. Det kan vara så här om jag skulle vilja behöva en lite större lokal. Eller jag skulle vilja bygga om lite här. Jag stoppar undan de här pengarna här. Och då finns det ju olika produkter på banken. Beroende på vad man tror att man vill göra med pengarna. Och det är ju fortfarande tror. För det kan hända saker längs vägen som man inte kan planera för. Så då är det ju ett sparande, precis som när du är privatperson, är ju jättebra att ha. Ett sparande anser jag också är väldigt bra för Om du skulle drabbas av någonting i ditt företag och du har en företagsförsäkring som kommer att täcka troligtvis en del av skadan i alla fall. Men innan försäkringsbolaget har gjort sin utredning, säg att det blir vattenskada i lokalen du är och du kan inte bedriva dina klasser där. Innan du får en annan lokal eller innan försäkringsbolaget har betalat ut så kommer du fortfarande ha räkningar att betala och förhoppningsvis kanske en lön till dig. Och då är det jättebra att ha den här bufferten även som företagare. Att kunna ligga ute med de pengarna tills försäkringsbolaget har kommit fram till sin ersättningsnivå och betalat ut pengarna till dig. Så gärna en buffert så snart som möjligt. Alltså, låt pengarna stanna kvar en stund i företaget och hamna där. Sen hur stor den här bufferten ska vara beror på vilka omkostnader du har och vilken typ av företag du bedriver. Och det hjälper vi också till med att resonera fram vad som skulle kännas lagom och bra. Så gärna en buffert och ett sparande.
Det är något man kan skriva liksom in i sin plan. För som du säger, man startar inte ett företag och börjar spara pengar dag ett, utan måste börja tjäna pengarna. Men att man skriver in att det ska finnas ganska snart, att man ska ha målet ditåt. Och då,
Ja.
vi behöver kanske inte gå in på de olika produkterna, men precis som på privatsidan då så finns det allt ifrån konton till lösningar där man liksom låser upp pengarna över tid och kanske kan få en bättre avkastning och fonder och aktier och så vidare också såklart, eller hur?
Ja, precis. Så det beror ju då på vad man tror att när man tror att man ska behöva använda pengarna och lite vad de är tänkta till. Vet man att man ska investera om 6 till 12 månader så är det ju inte aktier vi kommer rekommendera, utan då tittar vi på en lösning som passar för det ändamålet.
Och det här kan man ju verkligen få hjälp av en företagsrådgivare, eller hur? Så här, jag har de här pengarna
Ja.
som jag inte ska använda de närmsta 3 åren och så kan man få hjälp med hur man ska tänka, eller hur?
Verkligen, det är ju en av de saker som vi gärna ger råd om och dagligen ger råd om.
Ja, men det är jättebra att veta. Okej, plan, ha ett sparande. Pension då?
Ja, pension kanske ligger ännu längre fram än den här bufferten. Men det är ju självklart någonting som vi också tycker är viktigt. Och med pension kommer oftast också ett försäkringsskydd för dig som person, du som företagare. Där, om du hade varit anställd eller när du är anställd så har oftast arbetsgivaren ett försäkringsskydd för dig. Om du drabbas av en olycka på jobbet och blir sjukskriven av det, då täcker arbetsgivaren, försäkringen, upp en del av inkomsten när du får sjukpeng, kanske vi kan kalla det. Och arbetsgivaren pensionssparar också en del av din lön för att ha när du vill gå i pension. Och det skyddet tycker ju inte jag att man ska ha sämre bara för att man väljer att starta ett eget företag med det man brinner för. Jag kan mötas av att så här, jag blir aldrig sjuk eller jag drabbas aldrig. Jag har aldrig varit sjuk på hela min tid som egenföretagare och jag förstår att du ofta kanske försöker göra en del av arbetet trots att man inte är 100% frisk. Men det kan ju drabba olyckor som inte du är ansvarig för. Det kan komma en bilolycka där inte du har valet att välja. Och då är ju ett försäkringsskydd jätteviktigt. Och försäkringarna när du är nystartad, det är väl en av de posterna jag tycker att du ska prioritera att få ett försäkringsskydd för sjukdom, om du blir sjuk långvarigt, för olycksfall och lite andra lösningar i det paketet för att så att du inte går oförsäkrad. För olyckan kommer ju ske när du är oförsäkrad om den nu ska ske. Så att du har det skyddet. Sen kan man skjuta upp själva pensionssparandet som ofta kommer i samma paket till lite längre fram när företaget har kommit igång lite bättre. Och
Just.
pensionssparande kan man ju också. Ska jag, ska jag inte? Hur mycket ska jag pensionsspara? Det kan ju vara svårt när man är ung att veta, men när du börjar bli äldre så kanske man vet lite mer vad man vill framåt. Men jag tänker så här att det är inte fel att pensionsspara. Det skapar dig möjligheten att välja när du vill gå i pension och hur mycket. Mm. Jag kanske när jag blir äldre vill jobba 50%. Ja, jättekul. Klart du ska göra det. Men du kan också vara i en livssituation eller något som gör att du inte kan det. Och så har man skapat sig lite möjligheter att välja helt enkelt.
Just det. Jag kan tänka mig att många av de som lyssnar, de är liksom där de fortfarande inte tar ut en lön på sitt företag. Och då är det klart att liksom prata sparande, pension och försäkringslösningar när det kommer till inkomstbortfall kan kännas liksom väldigt långt bort. Men jag sitter ju och liksom pratar om det här att alla är vid barn i början och måste liksom börja någonstans. Men ju mer vi lär oss om entreprenörskapet, ju mer lär vi oss hur vi ska driva ett företag där det kommer hållbara intäkter som gör att vi kan ta ut den där lönen. Och då blir ju allt det här som du pratar om nu otroligt relevant. För jobbar man så att man vill att det här ska vara en betydande del av ens inkomst, då blir ju det här jätteviktiga delar att ta till. Och jag tänker att vi är individuella hur vi tänker kring det här, men jag är jätteglad att man får höra att det är banken man kan vända sig till och prata om det. Och försäkringar, om vi liksom, nu pratar vi om försäkringar mer för mig och min lön och så, men vi har ju de här liksom försäkringarna för att täcka en lokal och alla de bitarna. De allra flesta banker erbjuder även företagsförsäkringar, eller hur? Eller har
kontakter. Ja, precis. Eller har kontakter att förmedla för företagsförsäkringar. Absolut.
Jag har ju själv.
Och det är ju också jätteviktigt att man har en sån. För skulle det hända någonting i lokalen du är eller äger eller
att någon kund skadar sig eller att man har en tvist med någon hyresvärd eller någonting annat. Så den kan man ju inte lägga på den där göra sen-biten om vi pratar om sparanden till exempel. Utan försäkring ska ju finnas där från start, eller hur?
Ja, den ska finnas från dag ett.
Och jag kan bara liksom personligen säga att jag tyckte att det varit väldigt skönt att ha försäkringsbolag på samma ställe som jag har banken. Av den anledningen att jag har en sak mindre att ta hand om. Jag kan vända mig till ett ställe och få hjälp av flera saker. Jag kan ju tänka mig att om jag skulle göra mig en ordentlig genomkoll så hittar jag säkert kanske ett billigare försäkringsbolag eller något som är mer skräddarsytt för mitt. Det skulle ju kunna hända. Men som företagare får man ju hela tiden räkna på sin egen tid och energi. Det kanske man borde göra som privatperson också. Men nu sitter vi i företagarrollen här. Och då har det varit så här att den kontakten jag har med banken, då är det ju väldigt skönt om jag kan få allt på ett och samma ställe. I alla fall för nu.
Verkligen. Och ett litet varningens finger för billiga försäkringslösningar. Vad får du då när olyckan är framme? Det kan ju vara väldigt lockande att ha den billigaste månadspremien. Men vad är ersättningsnivåerna på och klarar jag mig på de nivåer som kommer ut? Eller är det värt det att betala lite extra och ha ett lite bättre skydd när olyckan är framme?
Och där säger du ju något så bra. För alltså att sitta och jämföra försäkringsvillkor, det kräver ju en smärre högskoleexamen och försöka förstå sig på alla nivåerna. Där tänker jag att alla får göra sin resa. Men jag tycker att det är ganska skönt att vända mig till liksom de mer etablerade för försäkringsbolagen till exempel. Jag gjorde en liten resa när jag startade och lyssnade runt bland företagare runt omkring mig som jag litar på och hör vad de har. Prata med banken, prata med redovisningskonsulten. För sen finns det ju en hejd på hur mycket tid jag som företagare kan lägga på att välja försäkringsbolag. För jag ska ju vara ute och hjälpa mina kunder. Det är ju hela poängen.
Ja, exakt.
Ja, men det var en jättebra input verkligen. Okej, då har vi pratat om pengar in, pengar ut, spara pengar och försäkra upp oss. Kan det vara så att vi behöver låna pengar?
Kan det ju ske ibland också.
Det kan ske.
Och då kan också banken hjälpa till.
Det är ju fantastiskt. Berätta lite grann.
Ja, men det kan ju vara om ni vill investera eller ni kanske vill starta en butik i anslutning till er yogalokal. Och man behöver köpa in hyllor och olika saker för att bygga upp butiken. Och sen kanske också till viss del att man behöver köpa in ett lite större varulager. Mm. Då kan man komma till oss och så pratar man om det. Och hur man tänker kring, och vi ger våran bild hur vi tänker kring amortering på det. Alltså betala av lånet på det och hur det skulle kunna läggas upp. Man kanske vill ha en bil i företaget, alltså att man leasar en bil. Då kan vi hjälpa till med det. Ja, nej.
Det är sådana saker. Jag vet att man kan ha hjälp av en checkkredit eller en kontokredit också med hjälp av likviditet. Kan det stämma? Om man vet att man har fakturerat till exempel, man vet att pengar är på väg in men det kommer dröja lite innan pengarna finns här hos mig, så då kanske jag behöver hjälp av en kredit under tiden. Är det något ni kan hjälpa till med?
Ja, precis. Det kan vi också titta på hur det ser ut och då ha en kontokredit som man då nyttjar vid behov. Den ligger liksom beviljad på kontot, säg att det är 100 000. Då ligger det en extra 100 000 på ditt bankkonto när du tittar på internetbanken. Och den kan man då nyttja vid behov. Och man betalar ränta på det utefter hur mycket du nyttjar och hur många dagar.
Just
det. Den är inte tänkt att använda sen till att investera så att den alltid ligger nyttjad och väldigt mycket, utan den är ju täckt för att jämna ut likviditeten mellan det att man själv betalar sina räkningar och får in sina pengar.
Ska vi vara så här überkonkreta och ta det in i yogans värld, så säg att du är en väldigt planerande hållbar yogaprenör. Du har under så här slutet av höstterminen redan sålt in hela vårterminen. Kunderna har redan bestämt sig för att de ska yoga tillsammans med dig och du har erbjudit dem att betala först den sista januari. Så att de signar upp sig nu, du vet att de ska gå, du har kanske till och med skickat ut fakturorna, allting är klart, men de har fått en deal att det är sista januari de behöver betala. Då kan du verkligen stå här i 2-3 månader med alldeles för lite intäkter, liksom pengar på kontot, jag säger fel. Intäkterna har du ju säkrade, men du har ingen likvid på kontot. Inga pengar på kontot, då är ju en sån checkkredit eller kontokredit någonting som man kan ha till användning precis där.
Det är bra. Precis.
Det är riktigt, riktigt bra. För man är ju fortfarande en hållbar yogaprenör, för man vet att pengarna är på väg in, men man kan jämna ut det, som du säger.
Exakt.
Det är ju riktigt, riktigt bra. Jag vet ju också att en bank, om man säger en vanlig bank, det är ju inte samma sak som att liksom ta in ett riskkapital. Och med det menar jag att jag kan inte komma, nu pratar jag kanske över dig här, men nu får du säga om jag har rätt eller fel. Om jag bara kommer på en Uber-idé att jag ska starta stans första yogastudio och jag behöver si och så mycket pengar för att göra det här, då är det ju ganska sällan så att banken är den som går in och ger pengar för att vi hoppas på att det här ska funka. Utan ni är ju snarare de som kommer in och stöttar när man har, liksom, nu funkar verksamheten, allting fungerar, nu behöver jag köpa en bil på företaget eller som du säger, investera i någonting. Så går ni ju oftast in och hjälper till med lån som är mer låg risk istället.
Jag gick helt över. Rätt, vi är inte riskkapitalister. Man kan inte komma med en idé och vilja ha 5 miljoner och inte veta riktigt om det bär eller brister hos oss. Det finns det andra aktörer som gör. Och då får de göra det. Och sen så tar ju de en annan typ av ränta. För de tar betalt för sin risk. Det gör ju banken också. Men vi vill inte vara med på de typerna av affärer.
Jag tänker bara att det kan vara bra att veta att om man liksom tänker så här, jag skulle vilja låna pengar, att banken är ju liksom, det är dit du vänder dig när du kan visa på att det här är min idé, jag har det underbyggt på det här sättet, det här är intäkter, man har räknat på det, och då är ju också som du säger, det är en lägre ränta, men ni kräver ju också ett högre, mer hängslen och livrem för att låna ut pengarna. Och det, jag bara tänker att ibland kan man höra att så här, varför stöttar inte banken det här? Jag har ju en jättebra idé. Om man bara har den insynen att det är inte samma sak som att vara liksom en riskkapitalist eller investerare. Så kanske man får en annan syn på det.
Ja, och sen vill ju banken, vi vill ju jobba med dig som företagare. Så vi kanske också när vi lånar ut pengar säger att då vill vi också att du går i borgen personligen för din. För bankens mål med att låna ut pengar, det är att få tillbaka pengarna. Det är det enda målet vi har. Och det är du som driver det, det är du som utvecklar det, det är du som, vi har liksom inga, vi kan ha lite så här rådgivning kring så här, hur har du med flödet med pengar, varför ser det inte ut som att det blir den likviditeten som vi kanske tycker att du borde ha. Sitter dina kunder och betalar på 60 dagar istället för 30 dagar på fakturorna, eller var fastnar det någonstans och vad händer? Men i övrigt vill ju vi bara ha tillbaka de pengar vi lånat ut. Mm. Vi vill inte vara med och vi lägger oss inte i hur du tänker utveckla ditt företag och liksom är med och verksamhetsplanerar och driver, utan ja, och då vill vi ofta samarbeta med er som är ägare. Och vi har ju också märkt över tid att där det finns ett engagemang, alltså där vi har en borgen, då blir det en bättre dialog med ägaren även när det går knasigare. Man lämnar inte bara företaget och skulden hos banken och går, utan man har en dialog och det blir oftast en bättre lösning för alla. För det är det som är meningen, att vi ska ha en bra lösning både för företagaren och för banken om det går åt
det vi inte vill. In på någonting här, och det är ju när du pratar om borgen och så, då utgår du ifrån att man har ett aktiebolag, att ja. Det är en egen fysisk person som är företaget och så är det jag som är min person och då kan jag gå in och borga i mitt aktiebolag, alltså berätta att om det här inte funkar så kan jag personligen gå in och betala av skulden istället. Men där är en fråga jag får jätteofta. Hur ställer sig banken till enskild firma mot aktiebolag? Hur tänker ni eller pratar kring det?
Vi ser generellt inte någon större nackdel med det ena eller andra. I enskild firma har ju du alltid det personliga betalningsansvaret. För det ligger på ditt personnummer. Men det är ju... Ja, du går ju borgen på alla dina krediter, alla dina leverantörsskulder, alla dina så. Det är inte någon som är fördel eller nackdel åt det ena eller andra hållet.
Nej.
Det är inte banken som har de oftast åsikterna. Oftast är det när du börjar tjäna mycket pengar så kan redovisningsbyrån guida dig till att gå över till ett AB för att slippa betala skatt. Lika mycket skatt, du tar en lön istället. Det har ju med bokföringstekniska saker att göra. Mm. Och sen, jag tycker personligen att när du startar upp så är det jättebra att starta i enskild firma.
Mm.
I alla fall om du är så yoga entreprenör. Mm. Det finns ju andra verksamheter där du kan få ett väldigt stort skadestånd om någonting går tokigt. Och då kanske man också ska göra det till en egen juridisk person för att skydda sig som förut, alltså sin privata del. Mm. Men tänker jag inte. Det drabbas väl inte av något jättestora skadestånd som kan ske i...
Nej, oftast inte. Nej, precis. Det som kan hända är ju till exempel hyresavtal, om man tänker att man går in i ett hyresavtal och ska göra en... Det har låst sig, va?
Ja, du är låst.
Men du hör mig. Ja.
Ja.
Spännande. Jättespännande. Jag gör bara en liten... För jag hör dig, jag ser dig. Men av någon anledning så har aldrig hänt.
Nej.
Nej. Jag gör en sån här så tar vi det från början här med aktiebolag. Vänta lite. Det som kan hända för en yogaprenör, tänker jag, det är ju att man kan hamna i... att man går in i kanske något större hyresavtal på en lokal. Det kan ju vara ett tillfälle där det kan finnas en poäng att ha ett aktiebolag som tar den risken istället. Sen kan det ju vara av rent bokföringstekniska skäl, som du var inne på, att det kan upplevas som lättare att ha aktiebolag istället för enskild firma, för att man blir anställd istället och kan lättare skilja på pengarna. Men det är väldigt olika och jag brukar rekommendera att man pratar med sin redovisningskonsult om vad som passar bäst för liksom den verksamheten och de målen som man har tänkt att man ska ha. Men det är ingen skillnad, det var egentligen dit jag ville komma, det är ingen skillnad från er när det kommer till att till exempel öppna banktjänster eller så, om man har enskild firma eller aktiebolag.
Nej, det är det inte.
Nej, det är bra att veta om, tänker jag. Riktigt bra. Ja, men du, vi har fått med oss jättemycket bra av dig här. Jag bara tänker så här, finns det något så här, de vanligaste felen som en mindre egenföretagare, en soloföretagare brukar göra? Någon nybörjarfel eller någonting som du kan tipsa om hur man kan undvika?
Mm. Vanligaste felen tror jag är att man kommer till banken och tänker att man inte kan det här, men man låtsas att man kan det här och banken är ju så svår och komplicerad. Och jag tänker då att våga fråga. Vi är ju ingenting utan er kunder. Och vi behöver hitta ett sätt där man pratar med varandra och inte förbi varandra. Så att våga fråga, våga ställa om frågorna. Var dig själv och kom och säg att jag tycker det här är knepigt. Ja. Hur ska... Kan vi lägga det på en så enkel nivå som möjligt om man nu känner att rådgivaren drar iväg med termer och ordspråk som man inte riktigt hänger med på.
Det är jättebra tips. Riktigt, riktigt bra tips. Man kan, det kan ni väl ta till er, ni som lyssnar riktigt ordentligt. Så här, det är okej att säga, jag hänger inte med. Kan du ta det där en gång till?
Ja, jag tror att det kanske hänger med ännu mer från lite tidigare generation eller lite så här bakåt i tiden, att banken var ännu mer, man kom ju lite, man klädde upp sig och gick till banken i kostym och bockade när man kom in. Men jag hoppas att det är på väg bort, för det är inte det som är vår vilja, utan vi vill ju att ni ska gå härifrån och förstå och att vi har förstått vad ni behöver. Att vi alla ska förstå affären och förstå vad som är behovet.
Just det. Ja, det är jättebra tips. Har du något sånt här liksom slutgiltigt som du skulle vilja, eller något sista som du skulle vilja skicka med som tips eller något utifrån din långa erfarenhet till den som står där och har ett företag med yoga som affärsidé? Har du något?
Ja, men... En av de saker jag tycker är extra roligt är att träffa alla företagare med alla drömmar. Ja. Så att ett tips är att våga. Men våga i lagom storlek. Alltså väx in i efterfrågan. Väx in i väx med efterfrågan också. En del kan ju tycka att det är lika bra att jag tar en lite större lokal som kostar lite mer. För jag kommer ändå, det kommer ändå bli bra sen. Mm. Men om det där sen drar ut på tiden, då kan det ju bli knepigt. Det kan ju bli mer kostsamt än vad det blir lönsamt. Så ta liksom inte för stor kostym på en gång, utan försök växa med efterfrågan och försök växa med affärerna. Så.
Bra tips!
Och man kanske inte behöver leasa en bil första dagen man startar ett företag och vill att, att företaget ska dra alla kostnader på bilen. Utan man kanske första tiden kan åka i sin privata bil och försöka ta ut resersättning istället från företaget till sin... Man kanske inte behöver den senaste Macen och iPhone, utan man kanske klarar sig... Man ska ju självklart ha ett nytt telefonabonnemang till sitt företag, men man kanske klarar sig på den telefonen man hade för att... Man måste inte göra alla investeringar dag ett. Man kan se att företaget rullar igång och att det blir att det kommer igång. Och att det blir lite efterfrågan och lite kunder som kommer.
Och jag kan få skjuta in där, för jag sitter här och ler lite medan du pratar. Det är ju liksom super, superbra råd som du kommer med. Och jag känner ju min målgrupp nog enormt. Och jag vet ju att det här är inte problematiken hos mina. För de...
Vad bra!
Ja, jo, precis. Och det, att verkligen att vi vänder det till någonting bra. För är det några som är försiktiga med sina pengar och växer långsamt och liksom har koll på läget på så sätt, så är det verkligen yogaprenörer generellt. Så att det faktum att du berättar att det är ett bra sätt att göra det på. Jag tycker bara att liksom sträck på er där hemma och känna att det är ett sätt som faktiskt banken rekommenderar också, som man ska växa. Sen sitter ju jag här och försöker liksom så här våga drömma stort och modigt, så att du tar ut riktningen emot vart du ska. För det är ju då du vet när det är dags att ta den där större lokalen eller investera i de där grejerna, när du liksom vet vart du är på väg någonstans. Så
att, precis. Eller hur? Jag förstår ju att det kan vara svårt att när allting flyter på. Det gick så himla bra i uppstarten. Jag fick så här många direkt. Jag hoppar på den här större lokalen direkt, fast att det finns en mittemellan lokal. Så jag förstår ju tanken, och det är ju lite jobbigt att flytta. Men det kan också bli att man drar på sig större kostnader än vad man mäktar med. Och då
ja, men
hälsosam tillväxt och hållbar tillväxt så att man finns kvar även om ett år eller ett och ett halvt eller två.
Ja, länge ska vi finnas. Och jag tror att ett vanligt problem där, det är nog snarare många yogaprenörer som lägger väldigt mycket pengar på vidareutbildning. Att man tänker att företaget kommer nog gå bättre om jag bara tar nästa utbildning också. Och en yogalärarutbildning kan ju kosta allt ifrån 10 000 upp mot 50-60 000. Det är mycket pengar. Så om ni lyssnar på Camillas råd, du tog lokaler här som exempel, men jag kan också säga detsamma när det kommer till utbildningar, att man liksom är, självklart ska vi vidareutbilda oss, men att man kanske hämtar hem den utbildningen man har gått och sen ser, vad är det verkligen för utbildning som jag behöver för att kunna hjälpa fler i mitt företag, inte bara hoppa på en ytterligare yogalärarutbildning för att det är så himla kul och roligt. För det är
nej
jag.
Men exakt, ja, och det ska man ju också göra, men vänta lite, samla på dig den, spara till den utbildningen då, se till att liksom intäkterna har kommit, överskottet har blivit, och så går man när underlaget finns.
Ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Ja, vi ska verkligen runda av här, men jag måste få frågan då, Camilla. Du berättade att du har jobbat länge på banken och det glittrar till i dina ögon när du säger att du tycker att det är roligt att få träffa företagarna. Är det som är roligast med ditt jobb, och vad tänker du om framtiden som en slipad företagsrådgivare?
Ja, men absolut. Det roligaste är ju att träffa människor och vara med på resan, för det brukar jag se att jag anser att jag är. Man är på äran att vara en del av att se företagare nå sina mål. Engagemanget och drivet som finns hos företagare finns ju inte hos alla människor. Det är därför vissa är anställda och vissa driver företag. Men det är otroligt roligt att vara med och höra. Och jag tycker ju att mötet med människorna, alltså mötet med er, är ju det roligaste. Mm. Många kanske tror att siffror är roligt när man jobbar på bank. Men siffror är bihanget av vad ni gör. Så att det är mötena som är absolut roligast.
Ja. Yeah.
Och det är det som är så kul på företagsavdelningen. Du kan ju ha två likadana firmor. Mm. Men det är ju företagsledaren som beror på hur det går.
Ja.
Och hur långt de kommer. Det är alltid personen bakom, eller personerna om man är fler.
Just.
Så det kan ju gå väldigt olika och man kan dra åt olika håll. Och en stannar liksom ensam medan andra företag växer och blir jättestora. Alltid lika fascinerande att vara med och höra och lyssna hur man tänker och hur man planerar och hur det går.
Ja, men jag håller helt med, för jag får ju lite också följa med på resan som coach i det som händer. Och jag hoppas att vi med det här samtalet har fått dig som lyssnar att känna att banken verkligen kan vara en viktig spelare i ditt hållbara företagande. Något som du både kan använda som stöttning i starten, inför starten, i starten, men sen också ha med på den här resan utefter du växer eller ändrar om. Växa är ju inte alltid att bara liksom tjäna mer pengar och ha fler deltagare. Det kan ju vara många sätt man utvecklas på. Så välj bank med omsorg, och träffar du inte på en lika trevlig företagsrådgivare som Camilla är, så tycker jag, leta vidare en stund så att du kan få såna här härliga samtal, för det är en viktig del av vårt företagande. Alltså Camilla, tack snälla för att du har tagit dig tiden och bjudit på dina både erfarenheter och kunskaper och skickat med lite tips. Jag tänker att om det är någon som svänger förbi Roslagen, så titta upp när ni kör igenom centrum, så kommer ni att se Roslagens Sparbank-skylten, och så kan ni bara veta om att det är där Camilla jobbar. Tack alla som har lyssnat idag, och tack snälla Camilla för att du har bjudit på detta.
Stort tack för att jag fick vara med.